Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herre Jesus. Låt oss be. Giv att ditt ord oss lyser så att vi i mörker icke går. Men genom denna jämren storm och vandra till din himmelsram. Ja, Herre, så ber vi om öppnade ögon som ser, öron som hör och hjärtan som tror. Detta ber vi om i vår frälsares namn. Amen. Ni har säkert hört det här uttrycket back to basics. Det är ett uttryck som vi då och då får höra. Back to basics. Det är engelska och som på svenska betyder tillbaka till de grundläggande värdena. Tillbaka till de grundläggande värdena. Det kan avse de grundläggande värdena i samhället, i politiken eller själva kärnverksamheten i ett företag. Man menar att man ska återgå till något som har varit själva basen, själva grunden för någonting. För oss som kristna så är vår bas eller grund Jesus Kristus. Han är A och O. Han är den första och den sista. Han är begynnelsen och han är ändet. Det står i vår text. Och när de lyfte upp blicken såg de ingen annan än Jesus. Så slutar Matteus sin skildring av vad som hände uppe på berget. De såg ingen annan än Jesus. Och de orden, de tyckte jag innehåller så mycket tröst och så mycket undervisning, så jag vill koncentrera denna predikan på i huvudsak just dessa ord. Ingen annan än Jesus. Från vår episteltext ur Petrusbrevet så hörde vi: det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomstfred, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Petrus, Jakob och Johannes fick vara med om en mycket, mycket märklig händelse. En historisk händelse som vi hörde av aposteln. Jesus blev plötsligt förvandlad inför deras ögon. Den man som de hade gått och vandrat tillsammans med och haft ett alldagligt utseende blev plötsligt förvandlad. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. De tre lärjungarna fick se en liten, liten glimt av Jesu gudomliga härlighet. Men inte nog med det. Mose och Elia visar sig också för dem. Dessa båda giganter från det gamla testamentet. Och de samtalar med Jesus. Det här får alltså lärjungarna se. Evangelisten Lukas, han berättar att samtalet mellan Jesus och Mose och Elia rörde sig om Jesu lidande och död, om hans förestående bortgång. Tänk vilken fantastisk upplevelse för lärjungarna. Så omtumlande. Ja, det är så omtumlande så Petrus han blir alldeles till sig och vill sätta igång att bygga hyddor. En åt var och en av de här heliga männen på berg. Här ville Petrus stanna och vara tillsammans med sina vänner. Ja, vad kunde vara bättre än att få vara i närheten av en strålande Jesus och två storheter som Mose och Elia. Men upplevelsen var inte så länge. Det står att medan Petrus ännu talar, så sänker sig ett lysande moln ner över. Och ur molnet hörs en röst: han är min älskade son, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. Det var samma röst som hördes vid Jesu dop. Återigen så bekräftar Fadern i himlen sin kärlek till sonen och ger uppmaningen till lärjungarna att de ska lyssna till honom. De ska lyssna till Jesus. Ja, upplevelsen, det som lärjungarna såg av Jesu härlighet, varade som sagt inte särskilt länge. Vi vet inte hur lång stund som Jesus samtalade med Mose och Elia om sin förestående bortgång. Men vi vet att uppmaningen att lyssna till Jesus, den fortsatte och fortsätter. Att få se en skymt av Jesus, det är ytterst ovanligt och väldigt få förunnat. Men att lyssna till honom, det är både möjligt och det är anbefallt oss att göra. Och att lyssna till Jesus här i tiden, det innebär att också en gång få se honom i sin härlighet i evigheten. Så därför är det viktigt att lyssna till honom. Att följa Faderns uppmaning: lyssna till honom. Det står att när lärjungarna hörde rösten från himlen, så föll de ner på sin ansikte. Förskräckelse och fruktan hade drabbat det. Ja, det var inte så konstigt. När Guds härlighet strålar fram, så är det som röntgen på oss. Vi känner oss genomlysta och avslöjade som syndare, fördömda och förlorade. Men Jesus, han går fram och rör vid den, och så säger han: res upp, var inte rädd. Jesus har låtit den vara med om något som inte var menat att förskräcka den, utan för att visa att han också under sin vandring på jorden ägde en gudomlig härlighet. Denna händelse var inte ämnad för att förskräcka och göra dem rädda, utan att de skulle bli styrkta och övertygade om att han var verkligen den utlovade Messias, deras och världens frälsare. Och då tittar de upp, och då ser de ingen utom Jesus allena. Lika plötsligt som det hade kommit, lika plötsligt var allt det övernaturliga borta igen. Kvar fanns endast Jesus, och han hade återtagit sin vanliga utseende. Nu lämnar de berget i sällskap med Jesus, och så blir de förmanade att inte berätta någonting om vad de hade varit med om förrän efter Jesu uppståndelse från de döda. Då skulle de berätta. Då skulle man inte längre tiga om vad man hade fått vara med om. Då skulle hela världen få reda på detta. Men just för tillfället skulle det ligga lågt. Ingen annan än Jesus. Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Det är ett faktum som vi alltid ska ha i minnet. Jesus säger om skrifterna att de talar om honom. Alltså Gamla testamentet. Gamla testamentet talade om Jesus. Han säger till judarna: om ni trodde Mose, så skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Det är oerhört starka ord. Tänk att resa sig upp inför dessa lärda judar, den teologiska eliten, och säga: om ni trodde Mose så skulle ni tro på mig, för det är om mig han har skrivit. Gamla testamentets skrifter vittnar om det. Alltså, eftersom judarna inte trodde på Jesus och hans undervisning, så innebar det i praktiken att man inte heller trodde på Mose. Eller hur? Deras avståndstagande från Jesus var i praktiken också ett avståndstagande från Mose. Ingen annan än Jesus. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn, säger Petrus. Alltså, hos ingen annan utom Jesus finns det någon räddning för oss. Varken för dig eller mig. Vi kan inte luta oss mot aldrig så fina och präktiga gärningar, eller aldrig så bra och god livsstil. Till och med, och lyssna nu, våra rättfärdiga gärningar, alltså våra bästa gärningar, är som ett smutsigt klädsel inför Herren. Det är inte mina ord, utan det är Jesaja som säger det. Våra rättfärdiga gärningar är som ett smutsigt klädsel inför honom. Ja, inte ens lagen kan rädda oss. Lagen som är helig och god kan inte rädda oss. Det är tvärtom. Det visar bara på vilken oerhörd syndare jag är. Det visar att jag behöver en bättre rättfärdighet. En ren klädnad. Och den har ingen annan än Jesus. Ingen annan än Jesus. Vår församling har egentligen bara ett enda uppdrag. Vi skulle kunna spänna en banderoll utanför vår kyrka. Och här framme, där det står: ingen annan än Jesus. Allt vad vi predikar om från denna predikstol går ju ut på att göra Jesus känd och ärad. Vad är egentligen kyrkorådets uppgift? Dess yttersta uppgift? Jo, det är faktiskt att arbeta för att Jesus ska bli känd. Likadant är det med damlag och herrlag, söndagsskolan, barn- och ungdomsundervisning och bibelstudier. Den yttersta meningen med allt detta arbete är: ingen annan än Jesus. Den tid som vi lever i är mycket ond och mycket så. Vi har det materiellt väldigt bra här i Sverige. Men på många håll så rasar det krig uppror. Det är inte särskilt långt ifrån oss som kanonerna mullrar och granaterna kriderar. Terrorismen lurar överallt. Så även vår tillvaro här i det trygga Sverige är ändå mycket osäker. Men det är också, och det är ännu värre, en ond och svår tid när det gäller tilltro till Guds ord. Och kanske särskilt i vårt land. Hos oss vill man inte längre att Guds ord ska predikas rent och klart. Guds ord får inte döma människosätt att leva. Med andra ord så säger man att Gud ska inte lägga sig i hur vi lever. Det är ju kontentan av det hela. Gud ska inte lägga sig i hur vi lever. Var och en ska få leva som han eller hon själv vill. Det är en stor seger för Satan och hans armé när han kan få regeringar och riksdagar och kyrkor och samfund att bryta mot skaparens lagar och förordningar. Det var rätt dystert. Vad har då vi att göra? Och hur ska det gå för oss då? Hur ska vi kunna klara oss? Hur ska vi kunna stå pall inför allt det som vill dra oss bort från Gud och hans ord? Vi måste ju bli förskräckta inför vad som pågår runt omkring oss. Vad var det Jesus sa till sina lärjungar på berget? Vad sa han till de förskräckta som låg med ansiktet mot marken? Var inte rädda. Var inte rädda, sa han. Visserligen kan din väg mot himlen komma att kantas av många svårigheter. Kanske får du erfara både lidande och nöd. Kanske ska förföljelse drabba dig bara för att du bekänner dig till Jesus och hans ord. Men du kan inte ens vara säker på att martyrskap ska undgå dig. Men du kan vara säker på en sak. En sak kan du vara 100% säker på. Den Herre och frälsare som du bekänner och som du tror på, han ska inte överge dig. Många är det skriftens ord som garanterar dig hans närvaro och hans hjälp också under motgång. Ja, kanske särskilt då. Du ska inte tro att han som har gått i döden för dig skulle överge dig när du möts av svårigheter. Inte ska väl han som har köpt dig med sitt eget blod kunna se att något av hans så dyrt återlösta barn skulle dyka under. Lyssna till vad profeten Jesaja säger. Nej, kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förvärmar sig över sin livsform? Och även om hon kunde glömma sitt barn, ska jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Jag ser på frälsarens händer. Där är spikhålen för vad han gjorde och utstod för det. Och du får göra Davids ord till dina. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Så har vi då, när allt kommer omkring, ingen annan än Jesus. Men det är nog. Har du Jesus, ja då har du. Jag går med Jesus var jag går. Han vandrar vid min sida. Han läker mig med sina sår och hjälper mig att strida. Om allt går mig emot, där Jesus satt sin fot, där följer jag i Jesus spår. Jag går med Jesus var jag går.